Jag heter Gina Diravi och varje år ställer jag mig frågan, ska jag verkligen leva ett år till på den här planeten?
Programledaren och numera ansiktet utåt för andligt sökande, Gina Diravi, sitter i en regissörstol, mitt i ett vitt ingenting.
I mitt huvud är världen ond, människor är onda, jag är ond. Och det värsta av allt är att jag tappar tron på att det går att göra något åt saken.
Men hon ger inga scenanvisningar. Snarare är hon desperat efter egna svar. Hon verkar söka någon som kan peka ut riktningen. Det är hon som behöver en regissör. Någon som vet vad som behövs i just det här skedet av Ginas film. Eller liv?
I den 6 avsnitt långa serien Gina Diravi lever och dör får vi följa Ginas sökande som tar både henne och oss till munkar och shamaner i Nepal, druider i Glastonbury och sufier i Turkiet. Men trots letande i vitt skilda trosuppfattningar är i slutändan i psykologin Ginas fråga börjar nystas upp.
When people are traumatized like you, the inner child gets frozen.
Ja, i veckan har det pratats väldigt mycket om Gina Diravi lever och dör. En serie som handlar väldigt mycket om just huvudpersonen och programledaren Gina Diravi.
På lite mer än en kvart reder vi därför ut fenomenet ego-tv och tittar närmare på den här påkostade SVT-serien som kanske kan bli ego-tv-trendens själva kulmen eller bara visa på formatets fortsatta popularitet.
Vi som finns med dig heter Elias Björkman och
Tove Nordström. Och det här är dagens story, TV-kollen från Svenska Dagbladet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, vi pratar alltså om SVT-serien Gina Diravi lever och dör. Och helt kort då, Gina Diravi, vem är hon för den som inte vet? Ja, men hon är ju då en programledare och författare och numera även artist som började med, ja, man får ändå säga, omåttligt populära sketcher på YouTube. Sen blev hon ju inplockad på SVT och fick ett enormt genombrott som programledare för Melodifestivalen. Det gjorde hon väl 3 gånger totalt. Hon var julvärd 2015 som den yngsta någonsin, men drabbade av en, vill jag påstå, nästan ojämförlig hatstorm som konsekvens.
Just det.
Förmodligen för att hon som ung muslimsk kvinna skulle få tända det där lille kronljuset under Sveriges heligaste tv-stund. En ära för det mesta reserverad kristna gamle gubar.
Men det gick ju bra.
Det gick ju jättebra, förutom då för Gina.
För hatet.
För hatet som... Det är en egen historia.
Ja.
Hon fortsatte dock med sina programledaruppdrag och hon gjorde massa galer och insamlingar och så gick hon över till TV4 en stund. Co-hostade deras storformat Idol innan hon plötsligt pausade och så försvann hon ur rampljuset ett tag. Och när hon åter blev aktuell så var det både genom en bok hon hade skrivit och musik som hon hade ägnat tiden åt att skriva. Så när vi såg henne i rutan nästa gång så var det genom SVT-dokumentären Vad hände med Gina Diravi? Och den handlade ju då just om hennes tid efter tidigare nämnda hatstorm. Nu har hon alltså släppt den här dokumentären om, lite slarvigt summerat, meningen med livet som vi ska prata om idag. Har du antecknat allt det nu, Elias?
Nej, men nu har jag det på pränt.
Bra. Hur som helst, det finns ju till att börja med, tycker jag, en kul spaning här, tror jag. SVT känns ju som att de vurmar enormt för program om just så här, meningen med livet eller hur man gör livet härligt eller hur man ska existera och vara lycklig. Gina är ju liksom inte den första som kommer dit som folklig profil och som gör det här. Vi minns ju såväl både Hanna Hellqvists program Jakten på det perfekta livet 2012 och sen Hanna och Amandas program Ett härligare liv 2014. Och hon har vi ett mönster här.
Ja, men det tycker jag. Men jag skulle också gärna bredda det lite. Det är inte bara meningen med livet som avhandlas av kändisar, utan genren är ju kändisar undersöker saker liksom. Ja. Och det rör ju då livsstil, ursprung, identitet oftast. Och kanske politik. Det kanske hör ihop, vad vet jag. Och du har redan nämnt Hanna Hellqvist. Hon har ju haft fler program.
Just det.
Hon hade ju också ett program om sin barnlängtan. Adam Lundgren skulle av någon anledning visa oss hur det går till med sociala medier, för att han hade inte Instagram. Så då fick han vara expert på det, eller åka till Silicon Valley. Och Henrik Schiffert hade en gris hemma i vardagsrummet.
Just
det gick så där att ha en gris i, mitt i stan i Stockholm. Och då skulle han väl förstå. Typ, kan han döda den här grisen och äta den sen då?
När han har levt med den nära.
Ja, han gillar ju jakt. Det var en ganska gullig gris.
Ja, och sen finns det ju de som får göra alla program de vill om sig själva i tablå-tv-världen. Vad det verkar, är det inte så?
Mm.
Jag tror man kallar det Lex Jihde.
Mm.
Nej, det gör man inte. Men från och med nu kanske man kallar det Lex Jihde på grund av hej, hur många program om diabetes kan man göra egentligen? Det är som att vissa profiler, alltså så här, efter lång trogen tjänst så är det som att de ges access till någon slags gräddfil, både vad gäller programidéer och så här, vad de får för produktionspeng till sin programidé på något sätt. Alltså, som det... Peter Jihde alltså fick när han var på fyran och lite grann nu Gina på SVT, ett andra program om... Ja, Gina själv egentligen.
Bara när jag går till affären så tvingas jag göra en massa val när jag ska köpa mat, exempelvis. En banan som jag tänker är ekologisk bidrar till att någon blir förgiftad. Och då bidrar jag till den här avsaknaden av kärlek. Mm. Så jag känner mig fast typ i ett ont spel. Mm. Det jag försöker göra gott, men jag får bara dåliga poäng.
Är det här vi kallar ego-tv?
Det är det här vi kallar ego-tv.
Ja, men då har vi satt den, ego-tv-genren.
Mm.
Då är frågan om vi, nu när vi har bestämt det här, har vi nu nått piken på ego-tv nu med detta kanske mest egocentrerade av alla ego-tv-program? Gina Dirawi lever och dör. Eller kommer trenden bara att fortsätta?
Ja, men ska du börja? Vad tror du?
Ja, först vill jag börja med att blicka lite bortom Svenska Dagbladets redaktion. Mm. Uppenbarligen är intresset fortfarande stort. Alltså det är väldigt sökt på, om man kollar på Google Trends på programtiteln.
Mm.
Jag har inte sett så många siffror ännu, men och det har ju varit en hel del skriverier faktiskt om den här serien och snack i olika poddar. Många verkar ha invändningar mot programmet.
Mm, just det.
Jag läste bland annat Johan Kroneman som skriver om TV i DN. Han tyckte att det var ofrivilligt komiskt att höra Gina Dirawi, för att hon har ju liksom gått ut lite med att säga liksom nu så pratar vi om äntligen någon om de här frågorna, de här stora frågorna som han menade då att mänskligheten har ställt sig ändå i årtusenden.
Ja, just det, att det finns något naivt att tro att man är först med att tänka tanken.
Ja, men lite så kanske, att det presenteras lite så och i olika intervjuer som hon har gett. Han kallar det för intellektuellt magstarkt. Men jag läste också precis vår kollega, SVDs litteraturredaktör Josefin de Gregorio.
Mm.
Hon skrev intressant om serien, tyckte jag. Hon menade att det är snyggt och välproducerat, men på gränsen till oetisk tv. Vi har en programledare som själv säger att hon inte mår bra. Det är oklart varför hennes lidande ska ställas i centrum för en serie om religion, skriver Josefin de Gregorio. Man kan läsa den på svd.se om man vill läsa hela texten.
Och det är inte det enda som kritiseras. Anna Axfors till exempel i Sydsvenskan, hon tycker att det som är den egentliga besvikelsen är att man som tittare aldrig får svar eller ens möjliga svar på hur man då de facto överlever heter det, vad jag vet, i en ond värld, vilket då är en fråga Gina ställer sig i öppningen av serien. Det vill säga hur man alltså hanterar sin existentiella ångest. Utan målgången utgörs istället av ett, ja, men en rent personlig insikt egentligen. En förklaring som är Gina unik.
Mm. Mm.
Det vill säga att vi som tittare får inga nya lärdomar i slutänden. För jag tänker ju att så här, Ginas grundproblem är ju egentligen, det är både relaterbart och inte.
Mm.
Alltså att uppgivenheten inför en värld som brinner är ju högst relaterbar för jättemånga av oss. Inte minst med liksom krig och pandemier och allt det här i ryggen. Men den ganska mastiga övertron på ens egna betydelse i det stora hela är kanske inte lika relaterbar. Liksom.
Nej, nej.
Men sen vill jag också passa på att säga, för nu när jag ändå har ordet och du sitter här och lyssnar.
Nej.
Ja, då vill jag passa på att säga, även om jag kan tycka att det då uppenbarligen finns saker att problematisera, så tycker jag också verkligen om delar av den här serien.
Mm.
Jag tycker om delar av Ginas det här famlandet efter komplicerade svar eller ett existensberättigande, för det är ju någonstans det hon söker.
Mm.
Och jag tycker att hon möter många av dem hon ska möta, visserligen väldigt rastlöst men ändå på ett fint och nyfiket sätt. Jag tycker hon är karismatisk och jag tror på hennes liksom idoghet i den här resan, i det här sökandet.
Men alltså, jag håller med. Gina är ju ett superproffs. Jag föll också för YouTube-filmerna när de kom. Jag ska säga att jag slapp titta på Mello för att jag tycker inte om Mello, men
just
de YouTube-filmerna var ju festliga och som en av få så tyckte jag att hennes comeback här på Guldbaggegalan var rätt kul.
Ja, men det är väl kanon.
Med det sagt så gick jag in med detta, och jag tror att du har helt rätt i att det inte är Gina som är problemet, utan det är hur det är inramat och programmet är gjort. Mm. Mycket. Men min grundinställning är ju också det här med kändis-tv som vi redan har pratat om. Jag känner att ingen som söker seriösa svar på de här frågorna gör det liksom i ett infotainmentprogram på SVT. Gina har ju visserligen inlett det här arbetet på egen hand. Mm. Men jag kan liksom inte skaka av mig att det känns så himla ytligt, det här programmet. Jag tycker det är tråkigt. Jag får inga direkta lärdomar från de fyra första avsnitten, då hon ju väl mest åker liksom jorden runt och försöker hitta svar på de här frågorna i olika trosuppfattningar eller mystiker och olika avyttringar av de här religionerna. Men de två sista, där tycker jag att det blir intressant på riktigt, när det liksom, hon får förståelse för sig själv på ett annat sätt och sin bakgrund och sin familjehistoria.
Mm. Nej, men så är det ju. Men, och samtidigt kan jag också tycka att så här, det är ju först där vi går från någon slags så här, söka kanske några mer generiska allmänmänskliga sanningar till att följa med på en högst personlig resa som bara är sann för en person, det vill säga Gina själv.
Som den Axfors där i Sydsvenskan var inne på också.
Ja, precis. Men vi kan tycka olika. Så kan det vara.
Ja, stämningen är elektrisk i studion visserligen, men absolut. Näven hänger i luften, inte min, men...
Men jag sparkar på smalbenet här.
Ja.
Varför är det så dåligt att titta inåt?
Därför att jag tror, det är lite en myt det där, tror jag, att det finns liksom någon som jag egentligen är. Att det är mer som Per Gynt som skalar löken, liksom, det är skal efter skal. Det finns ingen kärna i oss. Utan vi...
Man tror inte det finns en kärna.
Nej, jag tror att vi, jag menar, vi har ju personlighetstyper som är medfödda, men det har vi gemensamt med många andra. Det där att det finns en unik liksom, svar på frågan vem jag är. Det finns inget sånt svar. Så frågar du vad du vill göra, med vem du vill göra det, snarare än att fråga dig vem du egentligen är, eller ens vem du vill vara.
Men är det inte dags att vi släpper den här fixeringen vid ego-tv och jaget? Det tror jag vi börjar bli mogna för. Just det här med kändisar som gör den här infotainment-grejen som blir så himla ytlig och bara skrapar på ytan, och så ska de lära sig något. Och så. Det kanske har nått sin peak.
Ja, jag vet. Jag är inte så säker.
Du kanske inte håller med mig, men det finns det faktiskt många som gör den här gången.
Mm.
Bland annat har vi då i SvD under våren kunnat läsa om just peak-jaget.
Just det.
En artikelserie på understrecket. Det är ju SvD Kulturs essäsida. Mm. Som har funnits sedan, vet du?
Jag har absolut ingen aning.
1918.
Ooh.
Och i den här serien texter så utforskar bland andra Lena Andersson, Ernst Billgren och Anders Hansen. Liksom de frågar sig om vi har fått nog av individualismen. Och vad händer nu med jaget i vår tid?
Just det.
För vem är jag egentligen?
Ja.
Okej, det här är återigen filosofi för grundskolan kanske. Jag säger återigen för det känns som att Gina också är lite inne på det. Alltså en grundkurs i...
Jag förstår.
Ja. Men det här med att jaget, du vet, det är en konstruktion. Det finns inte något sant jag som man föds med, liksom, som ska styra en, som det ofta pratas om. Att man ska på något sätt känna innerst inne vad man vill.
Mm.
Vad vill man ha? Vad tycker man om? Vem är man?
Mm.
Det är ingen ny tanke. Men i alla fall, jag fastnade för Anders Hansens understrecket essä.
Just det.
Han skrev om begreppet neuroexistentialism.
Just det. Det säger det 10 gånger snabbare.
Nej, det går inte. Som jag tror skulle kunna vara användbart för Gina. Det var anbart för mig.
Mm.
Han som menade att...
ska man bara lägga till här, förlåt att jag avbröt dig nu, men att Anders Hansen är psykiatriker.
Just det. Och det finns inte ett enda medvetande centrum. Det är snarare så att vänster hjärnhalva syr ihop all aktivitet till en enda sammanhängande berättelse. Det är den berättelsen som är jaget snarare. Det finns alltså inget innersta jag, skriver Hansen. Mm. Jaget är bara en sammanslagning av aktiviteten i en mängd olika system.
Just det.
Och men som vi hörde här precis så pratas det om kärnan.
Mm.
Gina vill ju hitta sin kärna, säger hon. Och det framkommer också att innan den här SVT stod för notan så har hon har gjort det mesta. Hon pratar om retreatresor till Costa Rica. Hon pratar om sin egen astrolog, om healers, om silent retreats som jag vet för ett par år sedan var populärt bland tv-chefer. Och yoga, alltså så privatflygplan är ju så att säga inget hon är främmande för.
Nej.
Dessutom är det minst sagt besvärligt att hon själv står som producent till sin egen serie faktiskt. Och att man intervjuar hennes familj och vänner som ofta råkar vara kändisar. Det visar väl verkligen att det är peak ego-tv. Frågan om existentiell ångest borde ju vara universell. Men det här är väl exempel på att hon snarare bygger sitt ego, sitt varumärke. Och då som sagt är det bra om man har en producent som kan klippa bort och säga nej. Sen verkar det inte vara jättemånga som tittar på det. Om vi ska liksom fundera på ego-tvs roll idag. Infotainment av det här slaget existerar bara för att kändisar ska få flyga jorden runt på SVTs bekostnad. Och vår slash sugubbe 40.
Jag tänkte precis säga att jag undrar om inte Kronemann har hittat sin kronprins. Nu har vi tronföljaren här.
Jag tar över nu.
Nej, men jag måste få backa lite grann till det där du sa om hur Gina har sökt tidigare och medelst privathet och sånt. Det vill jag ändå säga har väl ändå ingenting med det här programmet att göra som vi faktiskt ska bedöma. Jag vill hävda att det också finns ett slags mänskligt ansvarstagande att privatpersonen Gina faktiskt tar när hon söker sin lycka på alla sätt hon har medel att göra, och det tycker inte jag är upp till oss att bedöma. Och i samma artikelserie som du hänvisade till i svenskan, det här peak-jaget, så kan man ju också läsa Fredrik Lindström, ni vet, allas vår språkgubbe. Kan man läsa hans take på hur vi lever i individualismens tid, vilket ger oss en massa frihet och valfrihet, men att just den här friheten och valfriheten kommer också med en saftig nota i form av dåligt samvete och ångest, något som drabbar oss alla i olika utsträckning. Så det skulle ju egentligen tala för att hon trots allt är något på spåren med sitt ämne. Det kanske har en allmängiltighet utöver bara vad är ens meningen liksom.
Absolut, och jag tycker du har rätt i att när man bedömer tv-serien ska man inte bedöma Gina privatpersonen, men hon pratar om dessa saker i serien och det går inte att skilja henne, hon är ju huvudrollen här, så det är ju hon med sin historia också som vi får veta, så att jag tycker ändå att det blir svårt att bortse ifrån. Med det sagt så finns det andra saker i serien som bygger min tes. Du vet när hon träffar turkiska dervischer. Hon ska prova den här traditionella dansen som man tydligen ska utföra väldigt länge för att komma i kontakt med och erinra Gud.
Just det.
Men det enda Gina tänker på är att hon inte vet om folk är arga eller glada för att hon är där. Och då tänker jag, de kanske är varken eller. Det kanske liksom inte är Gina de tänker på. De kanske tänker på Gud. Men jag håller med Dagens Nyheters ledarsida, se där, något som jag liksom aldrig trodde jag skulle säga, att hon borde lyfta blicken från sin egen navel. Men jag tycker inte bara Gina ska ta åt sig. Vi skulle väl alla må bra, liksom, sluta stirra på oss själva.
Ja, ja, och det verkar ju också vara det alla hon träffar i programmet är ganska överens om, även om de som sagt ser hemskt olika på världen i övrigt, inte minst ur ett religiöst perspektiv. Att hon skulle må bra av att släppa egot, att vi alla skulle må bra av att släppa egot. Men vad talar för att ett sånt här program inte bara får finnas utan kanske dessutom behöver finnas då? Vad talar för att ego-tv inte skulle vara en utdömd genre?
Ja.
Det finns ju någonting att de flesta frågor, liksom komplicerade och okomplicerade, görs liksom lite mer attraktiva att titta på när det reds i om det är en person, och dessutom en person vi känner till, som driver frågan, liksom, som driver ämnet, än om man bara ska prata om det liksom, navigatörslöst, alltså utan kapten. Ja. Och det ser jag inte alls varför det skulle avta. Det tror jag inte att det kommer göra.
Nej.
Men sen är det ju också det här med att fler och fler av oss söker ju på massa olika sätt. Inte minst för att världen som sagt är väldigt skakig. Det får flera av oss att känna så här, ja, men lite existentiell ångest kanske i olika utsträckning. Det behöver inte vara liksom kolsvart och en tia på skalan. Det kanske är en trea men ändå närvarande. Men det är många av oss som söker någonting. Vi söker oss själva eller vi söker en mening eller vi söker liksom någon sanning kring någonting i våra liv som är central för oss. Och så länge vi fortsätter att vara fler och fler som har ett sökande i oss, så tror jag att de här typerna av programmen också har en plats. Inte minst när de just går på linjär tv och därmed ganska lättillgängliga. Liksom. Att det inte bara sker den här typen av diskussioner och redande i ämnen på liksom, ja, men platser som är liksom för någon slags intellektuella högdjur, utan att det är enkelt att ta del av det liksom. Och jag kan tänka att det ändå talar för att den här typen av program mycket väl kan tänkas fortsätta.
Jo, och vad det gäller existentiell ångest så jag trodde alla var som Gina, liksom, att man har gått som var barn och tänkt på det stora mörkret. 99% av allt vaken tid, men det, så var det inte.
Nej, jag har aldrig tänkt den tanken, men, men många runt omkring mig.
Du har en positiv aura.
Ja, det kanske är det då, än så länge.
Och det har jag också. Men vet du vad jag brukar göra då när jag får såna här mörka tankar? Då går jag in i SVDs arkiv. Jag tycker jag om att rota där.
Det gör du.
Och där så läste jag följande. Infotainment är ett nytt ord vi nog måste vänja oss vid. Det uttyds ungefär journalistisk underhållning. Och när Kanal 1 presenterade sitt höstutbud var just infotainment den senaste trenden. Och när tror du det här skrevs?
Det är för några år sedan.
Det här skrevs 1989, 30 år med infotainment. Så nu vänder vi blad.
Tänk att 30 år med någonting som ändå känns så samtida.
Ja, eller hur?
Ja.
Men vad händer sen då om det här i piken? Och sen slaknar trenden. Efter ego-tv kommer...
Altruist-tv?
Ja.
Wow, vilken dålig idé. Men kanske någon slags gemenskaps-tv då?
Ja.
Alltså inte som Ex on the Beach-gemenskap, om du fattar vad jag menar. Mer som...
Inte riktigt det här talet.
Det är mer som så här, hjälp, jag köpt en bondgård-tv. Mindre blicka inåt. Och kanske mer inspirera till ett enklare liv med den skitiga handens kraft.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Där satt den.
Nu är vi framme vid det tråkigt som kan hända i det här formatet, det är att vi närmar oss slutet.
Just det.
Ja, men då är det ju å andra sidan the good news här, att det är också själva kulmen av den här podden.
Mm.
Med andra ord, tipsen eller otipsen vi kallar binge eller blä. Och plötsligt händer det.
Mm.
Jag har sett något jag inte förmår mig att se klart.
Du ser ju allt.
Jag vet, men alltså säsong 2 av The Flight Attendant på HBO Max. Det visar sig att jag prioriterar klipp på Facebook som folk sminkar sig fula i, liksom, om jag måste välja. Det är inte ett gott betyg. Så att, ja, det blir tyvärr veckans blä.
Veckans blä.
The Flight Attendant.
Men du, jag tycker istället du ska slå på tredje säsongen av The Boys som finns på Prime Video nu. Mm. Den är smart, det är väldigt roligt och väldigt barnförbjudet och det är en superhjältesatir om vad som händer när så här övermänniskor löper amok. Allt är drängt i mängder av slafsigt blod. Kul!
Jaha, det borde jag väl anat när du gick igång, ja. Just det, slafsigt blod.
Du har sett de andra, va?
Det har jag absolut inte. Men
den är jätterolig och bra och det är en superhjälte som älskar färsk mjölk, vilket är väldigt perverst och roligt. Är man som du, Tove, kanske inte går igång på superhjältar och blod, så kan man gå in på svd.se/om/tv-kollen. Och där finns det fler tips och artiklar och recensioner om tv-serier.
Jajamän, det gör det.
Nästa lördag är vi tillbaka. Om du har åsikter och tips så kan du mejla oss på tvkollen@svd.se.
Dagens program producerades av Klara Wallin och redaktör var Madeleine Levi. Klippen kommer från Gina Deravi, lever och dör på SVT Play.